Du lyssnar på Klubben för lyckliga slut av Caroline Sävstrand, uppläst av mig, Gunilla Leining. Lyckan är inte målet, utan resultatet av ett liv man levt väl. Eleanor Roosevelt. Sam placerade en penna vid varje plats. En röd, en orange, en gul, en grön, en blå och sist en lila. Tillsammans skapade de en regnbåge. Fanns det en skatt vid slutet, så som sägnen sa? Han rättade till den lila pennan en aning, så att den låg symmetriskt med de andra och blickade ut över rummet. Han gillade att tänka på det som ett eget universum. En värld bortom den vanliga, där nya historier skapades. När han skiftade tyngden från ena foten till andra knarrade golvtiljorna doft, som om hela rummet gjorde sig redo när han la pennorna till rätta. Den tunna gardinen fladdrade till av den kyliga februarivinden som svepte in genom fönstret. Sam gick bort och stängde. När han drog igen hakarna fastnade hans blick på två kvinnor och en man som passerade på gatan. De gick alla böjda över sina mobiltelefoner. Han skakade lätt på huvudet medan han fortsatte att ordna i vardagsrummet. Världen var full av mer eller mindre olyckliga människor. Men Sam visste hur man gav dem verktygen till ett lyckligt slut och snart skulle sex olyckliga människor få chansen. Han visste att de skulle snegla osäkert på varandra, förvånade över att de hamnat här och precis som alla andra deltagare före dem tro att det var slumpen som fört dem hit. Själv var han inte så säker på det. Han log för sig själv och gick ut och hängde upp skylten på ytterdörren. Klubben för lyckliga slut. Snart var det dags. Cecilia stoppade fötterna i morgontofflorna, svepte en tjock filt om sig och tassade med smygande steg in i orangeriet. Inte för att det fanns någon att väcka. Det var 3 år sedan hennes man Marius åkte till jobbet för att aldrig komma tillbaka. Men smög, det gjorde hon ändå. För mimosans skull. Denna älskade växt som snart skulle blomma med gula små bollar. Hon drog upp filten över axlarna. Sovrummet låg på övervåningen och hade 2 stora glasdörrar ut till orangeriet. Marius hade sagt att det var omöjligt att bygga ett orangeri så högt upp. Men Cecilia hade kontaktat en byggfirma som såg utanför ramarna och nu vaknade hon varje morgon med olivträden i blickfånget. Hon satte sig i ena rottingfåtöljen. Här kunde hon se skogens trädtoppar åt höger och skymta Öresund och Danmark rakt fram mellan hustaken. Idag gick världen utanför orangeriet i gråa nyanser. Till och med luften såg grå ut. Cecilia längtade efter våren. Att se knoppar brista gjorde inte alls ont, som Karin Boye skrivit. Det gav hopp om livet. Vad som än hände så fortsatte blommorna att blomma. Cecilia satt alldeles stilla och väntade på att dagsljuset skulle lysa upp hennes oas och väcka orangeriet ur dess sömndruckna tillstånd. Växterna längtade också efter våren. Det märktes. Olivträdens blad hade antagit en grönare nyans senaste dagarna och citrusväxternas blommor spred en ljuvlig doft som balanserade upp den trista synen av kala fikonträd och blyblommans vissna blad. Cecilia lutade sig fram, drog in doften av syrlig citron och suckade lätt. Detta var trots allt ett vackert sätt att påbörja en dag i februari. Hon reste sig och satte på växtbelysningen i ett försök att mota bort den nordliga dysterheten och kastade en blick på tabellen över solens upp- och nedgång som hängde på väggen. 16:45 skulle mörkret falla i eftermiddag. På den slitna bänken stod vattenkokaren tillsammans med några muggar och en plåtburk fylld av tepåsar. Hon knäppte på kokaren, tog fram en påse jasminte och stoppade i den stora turkosa koppen. Medan teet drog koncentrerade hon sig på doften av myrten och luktärtor. I orangeriet gjorde hon det där alla drömde om, fångade nuet. Hon hade förklarat för Marius att ett orangeri var mer än ett rum för växter. Det ersatte psykologer, läkare och ångestdämpande mediciner. Inte för att hon någonsin använt sig av sånt, men det lät övertygande.